إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom profetens unika egenskaper sallallahu alaihi wasallam. Och idag tänkte vi tala om egenskaper som är unika för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i nästa liv. Där ingen annan profet delar dessa egenskaper. Den första punkten, att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är den första som kommer att komma ut från jorden. Att han kommer få liwa al-hamd, fanan av lovpris. Och han kommer vara den första som får träda in i paradiset på domedagen. Det berättas av Imam Ahmed i hadith Anas radiyallahu anhu. Han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: inni al-awwal man yanshaqu al-ardu an yawm jamjamati yawm al-qiyamah wala fakhr. Jag är den första som jorden kommer att spricka, eller jorden kommer att öppna sig för på domedagen. Alltså den första människan som kommer upp från domedagen. Och så sa han, wala fakhr, yani, och jag skryter inte. Jag säger detta utan att skryta. Och jag kommer att få fanan av hamd, av lovpris, utan att skryta. Wa ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wala fakhr. Och jag är människornas mästare på domedagen utan att skryta. Och jag är den första som kommer att gå in i paradiset. Jag kommer till dörren till paradiset och tar i dess handtag och det sägs, vem är detta? Och jag svarar, det är Muhammed. Och då så kommer de att öppna för mig. Och framför mig finns al-Jabbar, yani Allah den store. Och jag faller ner i sujud. Och Allah säger då, lyft upp ditt huvud, ja Muhammed. Tala och du kommer att, din åkallan kommer att besvaras. Och Sheikh Al-Bani säger att den här hadithen är autentisk. Så den bevisar att profeten Muhammed alaihi salatu wasalam är den första som kommer att återuppstå på domedagen. Den första som kommer komma upp ur jorden. Och att han är den första som kommer att gå in i paradiset. Och att han kommer få bära fanan av al-hamd. Ni vet vad fana är för någonting? Alltså en flagga. En annan unik egenskap är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta honom återuppstå på domedagen. Och han kommer att få el-maqam el-mahmud, den hedersamma platsen på domedagen. Han kommer få en hedersam plats på domedagen. Och på den platsen kommer han att medla för de troende. Allah ta'ala säger om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Att be frivillig bön en del av natten, kanske ska din herre höja dig till el maqam el mahmud, yani en hedersam plats på domedagen, en ärad plats på domedagen. Och det sägs att den här platsen, den här hedersamma plats som han kommer att få, som ingen annan kommer att få, och folk kommer att avundas honom. Och den här hedersamma platsen betyder också att folket på domedagen kommer att vara tacksamma mot honom. De kommer att prisa honom för hans goda egenskaper och att han är den personen som kommer att medla för de troende på domedagen. Och det sägs att den här platsen är på höger sida om Allahs arsh subhanahu wa ta'ala. Och den här ayan finns i surat al-Isra, vers 79. Och då berättas i Bukhari för tafsir på den här ayan från Ibn Umar radiyallahu anhuma, att han sa: folk kommer på domedagen att ramla ihop på sina knän. De kommer falla ihop på sina knän. Och varje människa kommer sen att följa sin profet. Och det kommer att sägas: du medla för mig. Tills det att folk kommer vända sig till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är på den dagen som han kommer att få al-maqam al-mahmud, den hedersamma platsen på domedagen. Okej, liknande hadith så sades det, eller en athar, att solen kommer nära på domedagen tills det att folk svettas upp till öronen. Och när de är detta så kommer de att söka hjälp från Adam och sen från Musa och sen från Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Till slutet på hadithen. Så folk kommer att vända sig till honom då han står på denna höga plats. Och det är nästa punkt. Att han, alaihi salatu wassalam, är människornas mästare på domedagen. Och att Allah kommer att inspirera honom att tillbe Allah på ett sätt som aldrig tidigare Allah har tillbetts. Han kommer att få prisa Allah på ett sätt som ingen människa någonsin har kunnat prisa Allah. Och att Allah ta'ala har förlåtit hans gångna och hans kommande synder. Många unika egenskaper. Och det här bevisas i hadith al-shafa'a. En lång hadith. Och den är jätteviktig. Och den är känd. Den finns i Bukhari och i Muslim. Och den berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Han sa: man hämtade kött till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och man gav honom ett ben, vira. Typ som axel eller något sånt. Från lammet. Och han brukade tycka om det här köttet. Så han tog en tugga, en mindre tugga med framtänderna. Och sen så sa han sallallahu alaihi wasallam: ana sayyidun nas yawm al-qiyama. Jag är människornas mästare på domedagen. Alltså den bästa av människor på domedagen. Och vet ni varför? Allah kommer att samla människorna, den första till den sista, på en och samma plats. Och sa'id betyder här en platt, alltså jorden kommer att vara platt. Alla kommer att höra och alla kommer att se, alltså varandra. Det finns ingen plats där man kan gömma sig, vare sig upp eller ner, utan alla står på en jämn yta och alla kan se varandra. Alla kommer samla, Allah subhanahu wa ta'ala kommer samla alla människor från den första till den sista på denna plats. Solen kommer att närma sig och folk kommer att befinna sig i en otroligt djup stress, eller man kan säga oro, gham wa karb. Den är så allvarlig att de inte klarar av det. Och då kommer folket att säga: ser ni inte hur svårt vi har det? Ska vi inte vända oss till någon som kan medla för oss? Och för de som inte vet vad medla betyder, så är det till exempel bland oss människor, till exempel att du söker ett jobb och du har en kompis som jobbar på företaget och du ber den här kompisen gå till chefen och lägga ett gott ord för dig. Och han går dit och säger: den här personen måste du anställa, han passar för det här jobbet. Och du får jobbet, då har han medlat för dig. Eller man medlar hos en domare eller på något sätt. Och att medla kan vara, eller man säger det, två saker: medla för att få någonting gott, gärna som att gå in i paradiset till exempel, och medla för att räddas från någonting dåligt, som att gå in i elden. Och profeten Muhammed alaihi salatu wassalam kommer att medla i båda dessa. Och vi kommer nämna lite andra sorters shafa'a, medling, senare. Så folk, när de befinner sig i denna svåra situation, säger: ska vi inte vända oss till någon som ska medla för oss, som ska rädda oss från detta? Gärna dessa människor ska medla oss Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger folk till varandra: gå till Adam, till Adam. Och då kommer de till Adam alayhi salam. Och de säger: ente Abul Bashar, du är fader till mänskligheten. Allah skapade dig med sina händer och blåste in sin själ i dig och beordrade änglarna att göra sujud till dig. Medla för oss hos din Herre. Ser du inte hur svårt vi har det? Ser du inte vad som händer? Och då så säger Adam alaihi salam: idag är min Herre så arg som han aldrig tidigare har varit. Och han kommer aldrig att vara så arg som idag. Och han förbjöd mig från att äta från trädet. Men jag åt. Jag var olydig och åt. Nefsi, nefsi, nefsi. Mig själv, mig själv, mig själv. Gå till någon annan. Så här gick de först till Noah alaihi salam. För att till Adam alaihi salam. Noah är nästa. De gick till Adam alaihi salam för att han skulle medla oss Allah subhanahu wa ta'ala. Och de sa att du har dessa dygder att du är den första människan, fader till mänskligheten. Allah skapade dig med sina händer och blåst in sin själ. Och här menas inte, och samma sak kommer tillbaka när vi nämner Isa. Alltså inte Allahs själ, utan en själ som Allah ta'ala skapade. Självklart. Alltså Adam är inte en del av Allah, utan en själ som Allah ta'ala skapade. Och han beordrade änglarna att göra sujud till Adam. Så han har otroligt många dygder, Adam a.s. Men vad sa han? Han var rädd. Han sa: Allah är så arg idag som han aldrig har varit. Och han kommer aldrig heller att bli lika arg som idag. Han förbjöd mig från att äta från trädet, men jag var olydig och åt. Gå till någon annan. Och han säger: nefsi, nefsi, nefsi. Alltså, om jag själv blir räddad, om jag själv blir förlåten, så räcker det. Och vissa ulema säger här att han säger gå till någon annan, för de visste att den här medlingen är inte för mig, utan den är för någon annan. Den är för Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är en förklaring på varför alla profeter, vi kommer nämna 5 stycken före Muhammad sallallahu alaihi wasallam, refererar till någon annan. Och här är också en färg där, en nytta som Sheikh Fala nämnde, och det var att gällande synder. Ofta när man syndar och ber Allah om förlåtelse, så tänker man att det är lugnt. Kallas, det är gammalt. Glöm bort det. Alltså, vi bara glömmer bort synder. Vi gör hur mycket synder som helst. Dagen efter, veckan efter har vi glömt bort dem. Vi kanske ber om förlåtelse och så vidare. Och vi är inte rädda för att hålla oss till svars för dessa synder på domedagen. Men kolla Adam a.s. Hur långt tror ni det är från domedagen till den tiden då han åt från det förbjudna trädet? Hur många år hade inte gått? Och Allah säger i Koranen att han förlät dem. Och ändå så var han rädd. Han kommer vara rädd på domedagen att hålla sig svars för den här synden. Och han visste att han var förlåten. Och han skämdes för att han hade gjort den här synden. Det är en tankeställare för oss också. Att man syndar, man ska ständigt ångra sig. Och man ska alltid vara rädd för att ens tauba kanske inte accepteras. Och vad ska hända på domedagen och så vidare. Så han säger, gå till någon annan. Och då vänder sig folket till Noah alayhi salam. Och då säger Noah: du är Allahs första sändebud till folket på jorden. Och Allah kallade dig för Abden Shakura. Allah kallade dig för en tacksam slav. Medla för oss hos din Herre. Ser du inte hur svårt vi har det? Och då så svarar Noah likadant: min Herre är så arg idag som han aldrig tidigare har varit. Och han kommer aldrig att vara lika arg. Och jag hade en åkallan, alltså jag fick en åkallan som skulle besvaras, och jag gjorde den mot mitt folk. Nefsi, nefsi, nefsi. Jag är ni mig själv, mig själv, mig själv. Gå till någon annan. Så här vänder de sig till Noah alayhi salam, och de säger: du är Allahs första sändebud, rasul. Och vissa som har kommenterat hadithen säger att hur ska vi förstå detta med att Adam a.s. var den första profeten? Och vissa säger Idris och Shit. Shit var från Adams barn a.s. Och sen Idris och sen Noah a.s. Ibn Hajar, han säger att Idris var efter Adam måste man först bekräfta med bevis. Och något sånt bevis finns inte. Alltså autentiskt bevis. Att Idris var före Adam. Utan vissa säger att Idris är samma profet som Ilyas. Och han var från Bani Israel. Alltså han kom långt efter. Allahu alam. En annan förklaring är också att Adam a.s. han var nebi. Han var profet. Och här sägs det att Noah var första sändebudet till Rasul. Så det finns inte heller någon motsägelse. Och de säger också att Adam alayhi salam var profet till sina barn. Han lärde sina barn. Och han kom, och de var alla muslimer. Han kom inte till ett folk som var icke-troende, till skillnad från Noah alayhi salam. Han var det första sändebudet som sändes till ett icke-troende folk på jorden. Det första sändebudet som kom till ett icke-troende folk på jorden. Så det här är kort gällande denna punkt. Och sen så säger de att Allah Ta'ala kallade dig för Abden Shakura, som Allah nämner i Koranen. Att han kallar Noah för Abden Shakura, en tacksam slav. Och då har nämnts autentiskt från Salman radiallahu anhu, att anledningen bakom det är att Noah alayhi salam alltid tackade Allah när han åt och när han satte på sig kläder. Så det är också en färg att man ständigt ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala och alltid tacka honom för mat, för dryck, för kläder och så vidare. Och sen så säger han, gå till någon annan. Gå till Ibrahim alaihissalam. Och de kommer till Ibrahim och de säger, ja Ibrahim, anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-arb. Du är Allahs profet och hans khalil bland jordens invånare. Khalil är någon som man håller väldigt kär, någon som man älskar väldigt mycket. Och Allah Ta'ala tog Ibrahim som en khalil, någon som man älskar väldigt mycket. Och han tog också Muhammad sallallahu alaihi wasallam som khalil alaihi wasallam. Och det är de enda två profeterna som vi vet som har fått den här dygden att kallas för Allahs khalil. Det som Allah håller att vara nära, eller som står alla väldigt nära. Och så säger de då till Ibrahim alaihi salam, ishfa'lana ila rabbik, medla för oss hos din herre. Ser inte hur svårt vi har det? Och då säger han samma sak. Min herre är så arg idag som han aldrig har varit. Och han kommer aldrig heller att bli. Och jag ljög tre gånger. Och så nämner en av de som berättar hadithen dessa lugner. Och så säger han, nefsi, nefsi, nefsi. Mig själv, mig själv, mig själv. Gå till någon annan. Gå till Musa. Och här är det också viktigt att nämna. Vad menas med att Ibrahim a.s. säger att jag har tre lögner? De lärde säger att det är något som kallas för ma'arid. På svenska, vet man säger vita lögner eller någonting som kan förstås på ett annat sätt. Och en av dessa är till exempel när han sa till kungen som ville ta hans fru, Sara som var väldigt vacker. Den här dåliga kungen ville ta hans fru. Han sa, låt henne vara, hon är min syster. Och det här är sant och ändå inte sant. Alltså det är inte hans riktiga syster, men det är hans syster i religionen. Så det är inte en riktig lögn, förstår ni? Det är det som menas. Och en annan av dessa tre är när han sa till sitt folk, inni saqim, jag är sjuk. Då menar han på att han menar att han blir sjuk av den kyrkan som ni gör. Han mår inte bra i hjärtat. Själsligt mår han inte bra av att ni dyrkar andra än Allah. Så han ljög inte där heller. Och så vidare. De säger också att han gjorde allt detta för Allahs skull, för tawhid. Allt detta han sa. Men ändå han var rädd på domedagen. Han kommer att vara rädd på domedagen för att hålla sig svars för detta. Och han säger då, mig själv, mig själv, mig själv. Gå till Musa alayhi salam. Profeten Moses. Och då går folk till Musa alayhi salam. Och de säger, du är Allahs sändebud. Allah upphöjde dig med sitt tal. Med risala, birisalatihi, med ditt budskapet som du fick och med att han talade till dig. Så medla för oss hos din herre. Och ni vet att Musa alayhi salam är känd som Kalimullah, den som Allah talade med. Allah talade direkt till Musa alayhi salam utan någon emellan, utan talade direkt till honom. Wa kallam Allahu Musa taklima. Allah talade till Musa. Så då säger de, medla hos din herre. Ser du inte hur svårt vi har det? Och han svarar samma sak. Att min herre är så arg idag som han aldrig har varit. Och han kommer aldrig att vara så arg. Och jag dödade en själ som jag inte blev beordrad att döda. نفسي نفسي نفسي. Gå till någon annan. Idhabu ila Isa. Gå till Isa alayhi salam. Och den här personen som Musa dödade alayhi salam finns ju berättat i surat al-Qasas, att han träffade en av sina landsmän som bråkade med en från Firauns folk, och han hjälpte sin landsman och slog honom så hårt ett enda slag att mannen dog. Alltså det var inte med flit, det var inte avsiktligt heller. Och Allah alam, det var också innan han blev profet. Men ändå var han rädd. Han dödade en kafir innan han blev profet. Men han var ändå rädd att hålla sig svars för detta på domedagen. Så han säger, gå till någon annan. Gå till Isa alayhi salam. Och då vänder sig folket till Isa. Och de säger, Anta Rasulullah wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhun min. De kommer till Isa och de säger, du är Allahs sändebud. Och du är hans ord som han gav till Maryam. Och du är hans själ. Och du talade till folket i vaggan. Medla för oss. Ser du inte hur svårt vi har det? Och han svarar samma sak. Och här finns det också det att Isa alayhi salam beskrivs som kalimatullah, Allahs ord. Och vad som menas med Allahs ord är kun fayakun. Att Allah skapade Isa med bli och han blev. Alltså kun bli. Han skapade Isa utan far. Och det var det här ordet som Allah liksom sa det till Maria, alltså på Mariam kan man säga. Så att han skapades i Mariams mage med dessa ord, ja, kun fayakun, utan fader. Och samma sak där, att han då kallas för Ruhullah, Allahs själ. Det är också att han är en själ skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och alla vi är skapade av Allah subhanahu wa ta'ala, alla våra själar. Men när man särskiljer en sak eller en människa på det här sättet, så betyder det att det är någonting extra, någonting fint och någonting vackert. Som man säger till exempel, Kaaba i Beitullah. Kaaba i Mekka är Allahs hus. Äger inte Allah alla hus på jorden? Jo. Men varför nämner man då just Beitullah som, alltså Kaaba som Beitullah? För att det är det bästa huset på jorden. Och generellt, alla moskéer kallas också för Beitullah, Allahs hus. För de är, har hög status över resten av husen. Förstår ni? Så då nämns det också här att han säger, min herre är så arg idag som han aldrig tidigare har varit. Och han kommer aldrig tidigare att bli lika arg. Och han nämner ingen synd. Han nämner inget fel han har gjort. Men i en annan riwaya på hadithen så nämns det, wa inni ubittu min dunillah. Att han säger, jag dyrkades vid sidan av Allah. Alltså folk dyrkade mig istället för Allah. Gå till någon annan. Nefsi, nefsi, nefsi. Gå till Muhammed alayhi salatu wasalam. Och det här är ingen synd för honom, att folk dyrkade honom. Han är fri från det. Alltså alla dessa saker som nämns är inte synder för profeterna, utan det är saker de är rädda för. Och att han dyrkades vid sidan av Allah är inte hans fel, utan det var de kristna som gick vilse, som Paul och Konstantin, och de som förvrängde den sanna religionen som Isa kom med alayhi salam. Så han säger, gå till Muhammed. Och då går folket till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och de säger, ja Muhammed, anta rasulullah, du är Allahs sändebud, wa khatamal anbiya, och det sista av sändebud, och Allah har förlåtit dig för alla dina gångna och kommande synder. Medla hos oss, hos din herre. Ser du inte hur svårt vi har det? Och då säger han också, som det har sagts i en annan hadith, analaha, analaha. Det är min, det är min. Och han går till al-arsh och faller ner i sujud framför hans herre subhanahu wa ta'ala. Och då kommer Allah azza wa jall att inspirera honom att lovprisa Allah på bästa sätt, som han aldrig tidigare har uppenbarat eller inspirerat någon människa. Och då, efter en lång stund, kommer det Allah att säga, ja Muhammad, irfa ra'sak, Muhammad, lyft upp ditt huvud, be, du kommer att få, medla, och det kommer att accepteras. Och då lyfter han sitt huvud och han säger, ummati ya rabb, min nation, min herre, ummati ya rab, min nation, min harab. Och då kommer det att sägas, ja Muhammed, adkhil min ummatika man la hisab alayhim min bab al-ayman min abwab al-janna. Ja Muhammed, ta in dem från din umma som inte kommer ha något räkenskap från den vänster, från den högra dörren av paradisets dörrar. Fast de har rätt att gå in i resten av dörrar om de vill. Och sen sa han, vid honom i vars hand min själ vilar, så det är lika långt mellan gavlarna på dörren, alltså dörrens avstånd är lika långt som det är mellan Humeir eller mellan Mekka och Basra. Alltså tusentals kilometer långt avstånd mellan gavlarna på dörren, eller vad säger man, de här i kanterna på dörren, de är otroligt stora. Och där slutar hadithen. Men vad hände då? Folket kom till Muhammed sallallahu alaihi wasallam och bad honom att medla. Och han sa, ana laha, ana laha. Och här finns lite fawaid, lite nyttor, som Ibn Hajar bland annat nämner. Vad är visheten till att de gick till alla fem profeter före honom? Eller sex, eller fem. Generellt, de profeter som nämns i sex i hadithen, Adam, Noah, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammed alayhi wasallam. Vad fick de inte först till Muhammed sallallahu alaihi wasallam? De säger nyttan är för att visa hans dygd över resten av profeter. Om de först skulle ha kommit till honom och han skulle ha sagt ja, jag ska medla, då kan folk tro att, men då kunde andra profeter också ha medlat. Nej, ingen annan kunde medla förutom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och vad som medlas här är, alla profeter kommer att medla, men den specifika shafa'a på domedagen som är för folket som ska räddas från elden och tas in till paradiset, och också den här att man den första och viktigaste, att man ska rädda folk från den otroligt svåra situationen som råder på domedagen. Den här shafa'a är unik för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, att man ska medla för folket, muslimerna på domedagen, den otroligt hårda situationen som råder på den dagen. Och han då säger att detta är min. Och ni vet att varje profet fick en dawa, en dua som accepterades, och profeten sallallahu alaihi wasallam sparade sin dua till nästa liv, till domedagen, då den är som allra viktigast. Och de säger, det här tyder också på hans otroliga shafaqa wa rahma, hans otroliga barmhärtighet för denna umma. Det finns också andra sorters medling på domedagen. Som vi sa, det första, att folk ska räddas från den situationen som råder på domedagen. Den andra, att de som har gått till elden ska räddas från elden. Och det här är för honom och andra profeter också. En annan shafa är att de som förtjänar att gå in i elden ska räddas. Att de ska slippa ramla in i elden. Och det här är när folk går över bron över helvetet, Sirat. Då kommer han att stå. Han kommer stå vid bron och säga, Allahumma sallim sallim. Och Allah, rädda folket. Alltså rädda mina följeslagare, rädda dem. En annan shafa'a är för att höja folks nivåer i paradiset. Att folk ska komma ännu högre upp än vad de förtjänar i paradiset. Och en annan shafa'a som är unik för honom är att underlätta straffet för hans farbror Abu Talib i helvetet. Abu Talib dog som kafir och ska till helvetet, men han hjälpte profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam mycket. Så han kommer att medla för honom att han ska få det minsta straffet i helvetet. Och det är skor av eld som får hans hjärna att koka. Han är högst upp på toppen av elden och står på skor av eld, eller på stenar av eld, som får hans hjärna att koka. Och han tror att han har det hårdaste av straff. Om det inte vore för den här medlingen, han skulle vara långt ner i helvetet. Men han kom upp på grund av denna medling. Ja. Andra egenskaper som är unika är också att han kommer att medla i paradiset, och han är den första som kommer att knacka på dörren till paradiset, och att han, alaihi salatu wasalam, har mest följeslagare av alla profeter. Muslim berättar från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ana awwalun nas yushfa'a fil jannah wa ana aktharu al anbiya'i taba'an." Jag är den första av folk som kommer att medla i paradiset, och den av profeter som har mest följeslagare, berättade Muslim. Och en annan hadith: "Jag är den av profeter som har mest följeslagare på domedagen, och jag är den första som kommer att knacka på dörren till paradiset." Och en annan hadith, så sa han sallallahu alaihi wasallam: Jag kommer till paradisets dörr på domedagen, jag ber den öppnas, och då så säger väktaren: "Vem är du?" Han säger: "Mohammed." Och då så svarar väktaren: "Jag har beordrats att inte öppna den för någon före dig." Yani du är den första som jag ska öppna dörren för, sallallahu alaihi wasallam. Bukhari berättar också från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Det finns ingen profet förutom att han fick mirakel som gjorde att hans folk trodde. Men det jag fick är uppenbarelse som Allah uppenbarade för mig. Så därför hoppas jag att jag ska ha de flesta följeslagare på domedagen." Jag menar att jag ska vara den största av nationer, ha den största av nationer på domedagen. Och denna hadith har vi nämnt tidigare. Och i den kända hadithen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Jag fick se nationerna som kommer komma på domedagen. Jag såg en profet, eller två profeter som gick förbi, och de hade med sig en grupp av människor. Och jag såg en profet gå förbi utan någon, alltså han gick själv. Och jag såg en stor svart skara komma. Och jag sa: vilka är dessa? Är detta min nation? De sa: nej, det här är Musa och hans folk, alaihi salam. Och så sa det sig till mig: kolla i horisonten. Och där så såg jag en stor svart skara som fyllde hela horisonten. Och det namn. Så då han såg detta så sades det till mig: det här är din umma. Och 70 000 av dem kommer att gå in i paradiset utan räkneskap." Yani de var mest på domedagen. Så många att de täckte hela horisonten. Alltså en svart skara av människor. Och så sades det att 70 000 av dem kommer att gå in i paradiset utan räkneskap. Och det här är också unikt för hans umma, alaihi salatu wasalam. Det har inte nämnts att någon annan profet kommer ha 70 000 följeslagare som får gå in i paradiset utan räkneskap. Och här nämns det också en nytta i första hadithen, och det är att han sa: det kommer en profet med en grupp människor. Och det finns en annan riwaya också, eller en hadithen i sin helhet: en profet har med sig en grupp, en profet har med sig två, en profet har med sig en, och en profet kommer helt ensam. Det här bevisar att sanningen visas inte med hur många följeslagare man har, hur många som är på den här saken. Den här profeten som kommer ensam på domedagen, ingen av hans folk ville tro på honom. Och profeten utan tvekan gjorde sin uppgift. Han förmedlade budskapet. Han gav en bra bild av islam, han förklarade islam, men ingen ville tro på honom. Hade han fel? Nej, han hade rätt. Men han kommer själv på domedagen. Och det här är viktigt för de som tror att man ska följa majoriteten av människor. De flesta. Eller hur? Och det är så ofta som man säger till folk: varför gör de så och så? Men de flesta gör så. De flesta på jorden är kristna. Och då är det rätt religion. Nej. De flesta i Sverige kanske är ateister. Är det rätt? Nej, det är fel. De flesta muslimer i Sverige kanske inte gör salah. Är det rätt? Nej, det är fel. Och så vidare. Vi följer inte majoriteten av folk. Vi följer sanningen. Även om du är själv, så skulle följa sanningen och dö på sanningen. Det är det som är den korrekta vägen. Och inte bry sig om folk, majoriteten av människor. Det är inte det som är viktigt. Så vilka är dessa 70 000 som får gå in i paradiset utan räkneskap? Det är de som nämndes i hadithen: "Alladina la yastarqun." De som inte ber andra att läsa Koran på dem, eller göra ruqya på dem om de är sjuka eller har jinn eller någonting. De säger inte till folk: kom och läs Koran på mig. De läser på sig själva. Wala yatatayyarun. De tror inte på skrock. Med skrock. Att en svart katt springer över vägen. Att det är otur. Eller att en spegel går sönder är otur. Att tappa salt är otur. Att tappa en macka på ett sätt betyder att man ska gifta sig. Kalam fadi. Allt. Lögner. Hur kan man tro på något sånt? Det är alla som påverkar. Inte en borste, inte en spegel, inte en stege, inte en katt. Alla påverkar vad som händer. Inte dessa saker. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Eller? Wa la yaktun. De använder inte heller ekej. Det är en slags medicin som går ut på att man bränner sig. Man värmer järn eller någonting. Och bränner till exempel undersidan av fötterna och sånt. Och det hjälper för att ta bort smärta i kroppen och sånt. Och sänka feber och andra saker. Men han sa här, de använder inte den här formen av medicin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, utan de förlitar sig på deras herre. Och egentligen alla de tre första går tillbaka till den sista. De som förlitar sig på sin herre, de gör inte dessa förstnämnda saker. De ber inte folk läsa Koran på dem, de tror inte på skrock. De använder sig inte av sånt som kan vara skadligt för kroppen och så vidare. Så 70 000 går till paradiset utan räkenskap. Och det har sagts att med varje en annan hadith, med varje person av dessa 70 000 kommer 70 000 till att få gå in i paradiset utan räkenskap. Är ni 70 000 gånger 70 000? Är det 49 miljoner eller miljarder? Ja. Allah. En annan unik egenskap för denna umma är att denna umma kommer att vara vittne över resten av folk på domedagen. Vi kommer att ropas som vittne över resten av folk på domedagen. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: man kommer hämta Noah på domedagen och man kommer säga till honom: har du förmedlat budskapet? Han kommer att säga: nam, ja. Och då kommer man att fråga hans nation, alltså folket som Noah kom till: har han förmedlat budskapet? Har det kommit någon varnare till er? Och då kommer de att ljuga och säga: nej, ingen har kommit till oss, ingen har förmedlat budskapet. Och då kommer man att fråga: Noah, har du något vittne över vad du har gjort? Och då kommer han att säga: Muhammad wa ummatuhu, Muhammad och hans nation kan vittna för mig. Och då kommer man att hämta er som vittnen. Och sen så läste profeten sallallahu alaihi wasallam den här versen: wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Och på så sätt gjorde vi er till en rättvis, eller en nation, ett samfund som tar medelvägen. Yani som är rättvisa. Litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida. För att ni ska vara vittne över folket och för att sändebudet ska vara vittne över er. Surat al-Baqara 143. Så muslimerna kommer vittna över andra på domedagen. För de är rättvisa. De har tagit en medelväg. Så de är vittnen över resten av folk på domedagen. Och det här har inte nämnts för någon annan profet än Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En annan egenskap är att han, Muhammad alaihissalatu wassalam, är den första som kommer att gå över bron över helvetet på domedagen tillsammans med sin umma. Som det har nämnts i en lång hadith, att folket kommer att återuppstå på domedagen. Och det sägs: den som brukade dyrka någonting, låt han då ansluta sig till den saken han dyrkade. Vissa följer solen, vissa följer månen, och vissa följer alla falska gudar. Och bara denna umma kommer att finnas kvar. Och bland dem finns också hycklarna. De står kvar och väntar. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala till dem. Och han säger: jag är en herre. Och då så säger de: vi kommer att vara här tills det att vår herre kommer. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala och de känner igen honom. Namn. Och han säger, jag är en herre. Och de säger, du är våran herre. Och han kommer att kalla dem. Och då kommer man att lägga ut bron över helvetet. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, och jag är den första som går över denna bro. Bi ummatihi. Och med min nation, tillsammans med min nation. Så vi är de sista som finns, alltså som har kommit under världens gång, kan man säga. Av alla profeter så är vi de sista följeslagarna. Men vi är de första på domedagen. Och de första som får gå över bron. Och de första som får gå in i paradisen. Allt det här tyder på dygden av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans umma. I nästa liv kommer han också få al-wasila. En egenskap som ingen annan profet kommer att få. Och det är en hög plats i paradiset. Den högsta platsen i paradiset. Muslim berättar från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: om ni hör al-muadhin, när man kallar till bönen, så säg samma sak som honom. Yani han säger Allahu Akbar, Allahu Akbar. Då säger ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och när han är färdig, sallu alayya, så ska ni be för mig. Alltså säg Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad och så vidare. För den som ber för mig kommer Allah att be för 10 gånger. Eller Allah kommer att typ prisa honom, eller förlåta honom, eller välsigna honom 10 gånger. Och sen be Allah om att jag ska få al-wasila. För det är en hög plats i paradiset som inte passar till någon annan person än en av Allahs slavar. Och jag hoppas att jag ska vara just honom. Och den som ber mig, den som ber för mig om al-wasila, har rätt till min shafa'a på domedagen. Den som ber Allah om att jag ska få al-wasila har mest rätt, eller har rätt till min shafa'a på domedagen. Och ni vet att det finns en speciell dua man säger efter bönutropet: Allahumma hadihi da'watu tama wa salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal-fadila. Till slutet av duan. Det finns med i alla duaböcker. Det är denna man ska säga efter varje adhan. Efter det att man har sänt frid över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och om man gör det här efter adhan, så kommer man inshallah vara från dem som förtjänar al-shafa'a på domedagen. Men hadithen bevisar just detta, att al-wasila är en väldigt unik plats i paradiset som är för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den sista unika egenskapen i nästa liv som vi känner till är att han ska få al-kawthar sallallahu alaihi wasallam. Han ska få den här floden i paradiset. Inna a'tainaka al-kawthar, som Allah säger. Vi ska ge dig, eller vi har gett dig al-kawthar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit al-kawthar i många hadither. Då han fick se al-kawthar. Och han sa att den är väldigt, väldigt bred. Väldigt stor. Jorden runt omkring den och under den är pärlor och ädelstenar. Det finns lika många koppar runt omkring den som det finns stjärnor på himlen. Vattnet är vitare än mjölk. Eller silver, sades det också i en hadith. Kallare än snö. Och sötare än honung. Och luktar bättre än misk. Och den som dricker från den kommer aldrig mer att bli törstig. Och det är från detta vattnet, detta vatten, som al-hawd, profetens bassäng, kommer att finnas på domedagen. Den här bassängen fylls på från al-kawthar, från paradiset. Där vissa människor kommer att få dricka på domedagen, när man är så otroligt törstig. Så al-kawthar är unik för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i paradiset. Och må Allah göra oss från dem som får dricka från den. Amen. Sen finns det vissa egenskaper som är unika för honom, men de kan också gälla andra profeter. Och det första är att det är obligatoriskt att älska honom. Som det har nämnts i hadith Anas ibn Malik, där profeten sa sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadakum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ingen av er är riktigt troende förrän jag är mer kär till honom än hans far och hans barn och resten av människor. Så man måste älska profeten Muhammed alaihi salam mer än alla andra människor, sin far, sina barn och resten av folk. Och en annan hadith: till och med mer än sig själv. Som Omar, han sa: wallahi ya Rasulullah, du är mer kär till mig än alla andra förutom mig själv. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Omar, typ, du ska inte säga så, utan du har inte nått full iman än, tills det att jag är mer kär till dig än alla människor, till och med dig själv. Och då så sa Omar uppriktigt, direkt: nu ya Rasulullah, är du mer kär till mig än resten av människor, till och med mig själv. Så det här är väldigt viktigt, att man älskar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam mer än sig själv, sina barn, sina föräldrar och resten av människor. Och det finns en hel föreläsning om detta på hemsidan. Det är en av våra skyldigheter mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, att älska honom mer än alla andra människor. För han är den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala. Han som offrade hela sitt liv, dessa 23 år som profet, för våran skull, led och fick utstå allting för våran skull. Han måste vi älska mer än allt annat förutom Allah subhanahu wa ta'ala, självklart. Alla andra människor. Och hur visar man sin kärlek till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Genom att följa honom. Genom att ge honom företräde. Om du står inför ett val, du står inför ett val mellan halal och haram, att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam eller att följa någonting som är förbjudet, där ser vi verkligen vem som älskar Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet alaihi salam. När man står inför det här valet, om man verkligen älskar honom, så kommer man att följa honom. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Säg, om ni verkligen älskar Allah, så följ mig. Då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. En riktig kärlek, att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och här nämner Ibn Hajar att han säger att tills det att jag är mer älskad. Det är han som har syftat på. Men han säger, från iman är att älska alla andra profeter också. Man måste älska alla andra profeter alaihimussalam. Men vem är det man ska älska mest? Det är det som är frågan. Och det är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. En annan egenskap är att Allah ta'ala skyddade honom från folk. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Här säger Allah till profeten Muhammed a.s. Sänd bud, förmedla det som har uppenbarats för dig från din Herre. Och om du inte gör det, så har du inte förmedlat mitt budskap. Och Allah kommer att skydda dig från folk. Surat al-Ma'ida, vers 68-67. Och Qurtubi, han säger: ej, kalla öppet till islam. För i början av islam så var han rädd för en mushrikin i Mekka, att de skulle skada honom. Så han kallade till folk i hemlighet. Men här kom beordringen att kalla öppet till islam. Och Allah ta'ala uppenbarade också att det spelar ingen roll, du behöver inte vara rädd, jag kommer att skydda dig från folket. Han var bland dem, de ville döda honom, men de lyckades inte. Hur länge bodde han som profet i Mekka? 13 år. Och ingen lyckades döda honom. Alla skyddade honom, subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Och som han nämns också i en hadith, när de var ute på krig en gång. Och de kom till en sahaba, och profeten alaihi salam kom till en dal där det var massa träd. Och varje person typ gick och vilade under ett träd. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam låg och sov, så hade han hängt upp sitt svärd i trädet. Och han vaknade av att en man, en kafir, stod med hans svärd draget. Han vaknade och såg den här mannen stå med, alltså, sitt eget svärd, profetens svärd, i sin hand draget. Och vad säger mannen? Han säger: ja, Muhammed, vem ska skydda dig nu då? Vem ska skydda dig nu? Alltså, jag står här med ditt svärd över dig. Du är helt ensam, det är bara du och jag. Vad sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Han sa: Allah ska skydda mig. Allah ska skydda mig. Och så mannens hand blev helt förlamad och han tappade svärdet direkt. Så han tog upp svärdet och sa till mannen: vem ska skydda dig nu då? Så mannen, han sa: du är en nobel person, du är en barmhärtig person, låt mig gå och jag svär att jag aldrig ska kriga mot dig. Så han sa: gå. Så han lät honom gå, sallallahu alaihi wasallam. Det är bara ett exempel, men det finns många exempel. Hela hans sira är fylld av exempel på hur Allah subhanahu wa ta'ala skyddade honom. När han i Uhud och så vidare stod nästan själv med ett fåtal sahaba mot så många icke-muslimer. Alla skyddade honom hela tiden. Ingen lyckades döda honom. En annan unik egenskap är att profetens shaytan blev muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam, precis som resten av människor, har en qarin, en jinn. Vi har alla en jinn som är med oss ständigt. Alltså en jinn som är bestämd att vara med oss hela tiden. Och den här jinnen är ond. Han är shaytan. Det har berättats i Sahih Muslim från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns ingen av er förutom att han har en qarin från jinnerna. Alltså en jinn som ständigt är med honom. Och då så sa de: qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Till och med du, ya Rasulullah. Han sa: wa iyyaya. Till och med jag, förutom att Allah hjälpte mig över honom och lät honom bli muslim, eller gjorde så att han blev muslim. Så han beordrar mig endast med gott. Han beordrar mig endast med gott. Så det korrekta är här att hans jinn blev muslim. En troende. Och liksom inspirerar honom. Och om han viskar, så viskar han bara med gott. Ingenting ont. Till skillnad från resten av människor. Och vi tar en sista innan vi avslutar. En annan unik egenskap är att den som ser honom i drömmen har sett honom på riktigt, sallallahu alaihi wasallam. För shaitan kan inte ta hans avbild. Bukhari berättar från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som ser mig i drömmen har sett mig på riktigt, för shaitan kan inte ta min skepnad eller min avbild. Och den troendes dröm är en av 46 delar från profetskapet. Och den här hadithen finns då i Bukhari. Så han sa: den som har sett mig i drömmen har sett mig på riktigt, alltså i drömmen. För shaitan kan inte ta min skepnad. Alltså shaitan kan leka med folk i drömmen. Säg: jag är din pappa, jag är din mamma, jag är si och så. Men han kan inte leka med folk och säga att han är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och de säger: villkoret för att ha sett honom i drömmen är att han ser ut så som han beskrevs i haditherna. Medellång, bredaxlad, tjockt svart skägg, ganska runt ansikte och så vidare till slutet av beskrivningarna. Kolsvart hår, kolsvart skägg. Han måste se ut så som han beskrevs, annars har man inte sett honom. Som någon lärare berättade i Medina, att någon sa typ: jag såg profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och så hur såg han ut? Så han berättade typ att han hade på sig så här saudiska kläder. Sån här ring på huvudet och så här grått skägg eller någonting. Han sa: nej, du, det är inte sant. Du har inte sett honom. Han ser inte ut så. Även om han är kort, om han är lång, om han är tjock. Nej, du har inte sett honom. Utan han måste se ut så som han beskrivs i haditherna. Ja. Så Och haditherna, det finns flera stycken, de nämner också att den som har sett mig kommer att se mig. Jag är på domedagen. Han kommer att vara, det är något unikt, någonting bra. Men en viktig sak är, vissa sufister försöker säga att den här haditen bevisar att det är möjligt att se profeten nu i ett vaket tillstånd. Och vissa människor säger det här, att profeten kom till mig och vi samtalade, jag tog kunskap från honom och så vidare. Och det är sjukt, vi kan ta det i nästa lektion, men det står, de kom till vissa personer och de satt och frågade, de säger Rasulullah, är den här hadithen sahih eller da'if? Han sa den är da'if, den är sahih och så vidare. Det här, vad är det här för någonting? Att profeten kommer och han är med oss nu? Nej, han ligger i graven. Han kommer inte och han är inte med folk. Det här är fel. Utan de har förstått hadithen fel. Hadithen nämner dröm. Den som har sett mig i drömmen har sett mig på riktigt. Okej? Okay? Så det ska absolut inte misstolkas att man kan se honom i ett vaket tillstånd, som vissa då säger. Utan den som påstår det ljuger antingen, eller så är han shaitan som leker med honom. För man kan inte se profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vi kan inte se någon död människa i ett vaket tillstånd. Eller hur? Vi avrundar där och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.